styrs den svenska opinionen av en illvillig global konspiration. Så är det, om vi ska tro Dagens Nyheter och dess amerikanska förebild The New York Times. Jag heter Henrik Jönsson, och jag är en oberoende libertariansk entreprenör och samhällskommentator. I förra veckan publicerade The New York Times en artikel som utmålade Sverige som utsatt för en illvillig global konspiration, syftande till att skapa splittring och göra det svenska folket rasistiskt. Texten fick omedelbart mycket stort genomslag i svensk media och föranleder frågan: vem manipulerar egentligen vem? Och på vilka grunder? Om du uppskattar mina videos så hjälper du mig att fortsätta göra dem om du stöttar mig via betalsätten här ute till vänster. Prenumerera jättegärna här nedanför om du inte redan har gjort det, och glöm inte att klicka i klockikonen för att eventuellt kunna få en notis när jag publicerar nytt material, vilket jag gör med ett atomurs precision varenda lördagsmorgon klockan 08.00. Idag talar jag om press, politik och propaganda. Häng med! ”1966 publicerade science fiction-författaren Robert Heinlein sitt libertarianska mästerverk The Moon is a Harsh Mistress, i sin svenska översättning lite andefattigare kallad Revolt mot jorden. Berättelsen beskriver hur månens förslavade gruvarbetarklass reser sig mot den ekonomiskt och militärt överlägsna jordiska regimen när de slutligen inser sitt taktiska övertag: att kunna kasta stenar från hög höjd. När andra länder pratar om Sverige utgör detta den svenska identitetsmässiga och politiska motsvarigheten till Heinleins från hög höjd fallande stenblock. Tilldelar Sverige beröm lovordas avsändaren för sin framsynta klokskap, riktas kritik mot Sverige mobiliserar man försvar gentemot en förmodat okunnig och illvillig fiende. Texten i New York Times i detta ljus strategiskt mycket mycket begåvad, den framställer Sverige positivt, men upprättar även en extern, abstrakt och enigmatisk fiendebild som görs ansvarig för svenska samhällsproblem. Genom denna retoriska manöver ställer man sig alltså på Sveriges sida och anklagar istället kritiker av svenska förhållanden för att själva vara dessa problems artificiellt konstruerade upphov, medvetet eller omedvetet. Artikeln lägger som helhet ett relativt ofärdigt pussel med det övergripande budskapet att ryska intressen bedriver omfattande påverkansoperationer i Sverige, bland annat för att visa att Donald Trump har rätt om de svenska integrationsproblemen. Russian television crews showed up, offering to pay immigrant youths to make trouble in front of the cameras. They wanted to show that President Trump is right about Sweden. I efterföljande paragraf har New York Times bytt ut de ryska TV-männen mot nationalister, vilka fyllda av skadeglädje manipulerar den svenska medelklassen att tro att det finns problem där inga problem egentligen finns. Framställningen fortskrider med att postulera att rysk-kopplade länkfarmar, vilket är ett ganska omodernt sätt att bedriva otillbörlig sökmotorsoptimering för de som vet, driver trafik till alternativa medier. Man betraktar länkfarmarna som förklaringen till de alternativa mediernas popularitet. Resultatet av allt detta är, enligt New York Times, att den svenska medelklassen håller på att anamma de manipulerande nationalisternas verklighetsbild, eftersom de börjat oroa sig för fiktiva problem gestaltade som kriminalitet och en eroderande välfärd. Låt oss inleda med att fastslå att påverkansoperationer existerar, och säkerligen förekommer även i Sverige. Det kan mycket väl vara så att manipulationsförsöken som The New York Times tar upp är korrekt beskrivna, men den springande punkten blir ändå motfrågan. Är det verkligen rimligt att tro att Sverige är utsatt för en ondskefull global konspiration syftande till att stötta Donald Trump? Är det verkligen rimligt att tro att den svenska medelklassens oro över kriminalitet och välfärdens framtid huvudsakligen är frammanipulerad av ryska bulvaner med länkfarmar? Är det verkligen ett hälsosamt medieklimat när Sveriges största dagstidning utan att blinka hävdar att kritik mot Sverige beror på en global, illvillig konspiration.
Nej, det hörs inte alls rimligt.
Målsättningen med att skapa denna externa konspiratoriska fiendebild är sannolikt välvillig. De båda tidningarna uppfattar sig försvara demokratins innersta ideal, och de ägnar sig därför i allt högre grad åt aktivism snarare än åt journalism. Amerika har inlett sin presidentvalskampanj, vilket innebär att den vänstertiltade New York Times behöver ammunition för att kunna bekämpa Trump. För amerikanerna handlar inte den publicerade texten om Sverige alls, utan om att Trump har fel, och att han på olika sätt är kopplad till Kreml. I Sverige behöver Dagens Nyheter försvara den allt impopulärare JÖK-regering som man under flera år arbetat för att genomdriva, och man måste bygga upp en trovärdig fiendebild som motvärn mot ett gryende konservativt block i svensk politik. I korthet har processen för att tidningarna skulle kunna klia varandras ryggar sett ut så här. 1. Dagens Nyheter förser New York Times med information om Sverige och bilden av den eventuella konspirationen. 2. New York Times skriver en text som visar att Trump har fel om Sverige och att Kreml på något sätt är inblandade. 3. Dagens Nyheter publicerar nyheten att The New York Times har avslöjat att Sverige är utsatt för den konspiration som man själv har tipsat om. 4. All annan svensk media publicerar nyheten om att The New York Times har avslöjat en illvillig konspiration mot Sverige, och att alla som kritiserar Sverige är med i konspirationen, alternativt dumskallar. 5. Svenska tredjeparter, tillika ideologiska motståndare till Dagens Nyheter, vilka utmålats som nyttiga idioter eller medkonspiratörer, begär rättelser för felaktigheter i Dagens Nyheter och New York Times texter. 6. Spydiga rättelser införs med det underförstådda budskapet att detta belägger konspirationsanklagelsen. För att återknyta till Heinleins metaforik: man har kastat sin medhavda sten från månen, vars nedslag nu ekar genom det svenska medvetandet. Redan efter ett par dagar, efter att bilden av konspirationen hade etablerats, inledde DN nästa fas av sitt påverkansarbete. Detta genom en ledartext där föreställningen om att Ryssland göder den högernationalistiska nätsfären okritiskt tog som utgångspunkt, varefter man etablerade bilden att riksdagsmän som lyfter frågeställningar som Dagens Nyheter själva anser associerade med konspirationen numera bör vara på sin vakt. Oaktat var man står i olika sakfrågor är detta en påtagligt skrämmande och faktiskt helt extrem utveckling. Det är dessutom helt ärligt svårt att förstå hur Dagens Nyheter motiverar sitt agerande. Som manipulation, där målet anses helga medlen, är det för genomskinligt, det är för banalt och polariserande, och som journalistik är det undermåligt och tendensiöst. Den här typen av agendasättande beteende driver sannolikt snarare fler medborgare till att misstro etablerade medier istället. Är tidningens försvar då att de sinande läsarströmmarna orsakas av en illvillig global konspiration, då är vi i sanning illa ute på riktigt. Det förekommer sannolikt en del påverkansoperationer i Sverige, precis som det gör överallt. Dessa har dock sannolikt ganska marginellt inflytande på opinionen. Ockhams rakkniv är en princip inom vetenskaplig metod som går ut på att man bör undersöka enklast möjliga förklaring av ett fenomen först. Exempelvis är det enklare att undersöka varför folk tycker på ett visst sätt än att först undersöka om det möjligen föreligger en global ondsint konspiration bakom varför folk tycker på ett visst sätt. DN skriver i sin egen rewrite av The New York Times artikel: "Drivkraften att hitta fel och brister i det svenska samhället som skulle kunna skyllas på invandringen ökade i samband med den stora flyktingvågen 2015-2016. Man kan också välja att formulera denna mening på ett mer neutralt sätt genom att ta bort orden "drivkraften att hitta" och "som skulle kunna skyllas på" till "många upplever att fel och brister i det svenska samhället ökade i samband med den stora flyktingvågen 2015-2016. Alla de som säger detta har inte nödvändigtvis rätt. Men att folk upplever det och uttrycker det kommer inte att upphöra för att de anklagas vara antingen manipulerade dumskallar eller ondskefulla konspiratörer. Snarare tvärtom. Detta ökar polariseringen, detta ökar misstron, detta ökar det ömsesidiga föraktet i vårt land. Att durkdrivna medborgare från höger till vänster träter med varandra, det är en integral del av den civila politiska processen. Det är däremot en påtaglig, ny och oroväckande situation när etablerade mediehus ger sig på att underminera både andra medier som rutschkanor till extremism, att anklaga meningsmotståndare för att direkt eller indirekt vara illvillig främmande maktslakejer och proklamera stöveltramp i farstun varenda gång någon inte håller med dem. Om du vill bidra till ett bättre politiskt och debattmässigt klimat kommer här några tips på hur du kan diskutera DNs agerande och DNs perspektiv. 1. Var alltid artig. Eldfängd kommunikation leder till att du avfärdas som en emotionellt styrd rabulist som möjligen även har radikaliserats av konspiratörerna. 2. Var påläst. I synnerhet opinionsjournalister är under svår tidspress och behärskar ofta inte materialet de skriver om särskilt väl. Detta gör att de kan ha svårt att orientera sig i en värld som har rört sig bort från de modeller de är bekanta med. Med god kännedom om trovärdiga källor kan diskussionen bli mer konstruktiv. 3. Ifrågasätt premissen. Om någon använder konspirationer som grund för misstänkliggörande, försvara inte den misstänkliggjorde. Problematisera istället konspirationens rimlighet. 4. Ha tålamod. En vanlig försvarsreaktion hos hotade etablerade medier är att utnyttja en form av härskarteknik som kallas förminskning. Utsagor av typen "journalistiskt arbete funkar inte riktigt så" kan mötas med mjukhet och ett kvarhållande i själva frågan. Berätta gärna hur det fungerar, för jag är nyfiken på hur ni resonerar runt det här med konspirationer. 5. Var nyfiken. Sokrates använde en metod som kallas för majeutik. Denna går ut på att man genom frågor förlöser nya svar i sin motpart. Istället för att säga "du bidrar till polarisering", säg "hur tror du folk reagerar på det du säger? Och finns det inte risk att detta bidrar till mer polarisering?" Har man ett bättre faktastöd än konspirationsteorier och är kapabel att förvalta detta taktiska övertag kan man förr eller senare kasta åtskilliga egna stenar från en mycket hög höjd. Och då kan topologin förändras på allvar. Tycker du att man bör vara försiktig med anklagelser och konspirationsteorier om man vill bli tagen på allvar? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du själv exempel på konspirationsteorier, alarmism eller överdrifter som används i etablerade medier som samtidigt anser sig bekämpa desinformation? Dela i så fall gärna i kommentarsfältet här nedanför. Detta är ett viktigt samhällsproblem som bäst adresseras genom genomlysning och samtal. Jag ber er också att alltid vara artiga, balanserade och bete er bättre än etablerad media. Det är så man blir slagkraftig. Jag heter Henrik Jönsson. Och jag styrs inte av någon konspiration, om man inte räknar champagne som en konspiration. Tack för mig, och tack för att ni har lyssnat. Mm.